kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen. Frågetecken höll på att säga.
Hej, Elinor Torpe. Har du lust att presentera dig själv?
Ja, jag heter Elinor Torp. Jag är än så länge reporter på en facklig tidning som heter Dagens Arbete. Men mestadels är jag tjänstledig för att skriva böcker, framförallt om arbetslivet. Och nu senast två böcker om arbetslivskriminalitet och människoexploatering.
Välkommen Elinor Torp till Vänsterdagarnas lilla poddsektion här. Vi har en podd som heter Västpolitiken. Som är väldigt lokal, där tre stycken från Vänsterpartiet Frölunda brukar podda med olika personer. Och nu på Vänsterdagarna, vi brukar hålla oss till den lokala politiken och politiker och så. Men nu på Vänsterdagarna så blir det ju lite större. Och så passar vi på med de som är här så att säga, va. Och så tänkte vi att den här Rent åt helvete, jag köpte den igår. Så jag har bara börjat lite på första kapitlet och man blir oerhört berörd. Och jag vet ju att du har jobbat med de här frågorna länge, olika böcker och så vidare. Och så lyssnar jag på den nu då. Och det är otroligt störande att vi inte uppmärksammar detta mer och så. Men kan inte du berätta med egna ord själv här lite hur du har kommit in på detta och vad du skriver för olika böcker eller vad du har jobbat med och var du är någonstans så att säga i nu?
Ja, jag har granskat arbetslivet i Sverige ungefär 15 år och jag har skrivit en bok som heter Döden på jobbet. Jag har också skrivit en bok som heter Jag orkar inte mer och som handlar mer om hur kroppen och liksom själen tar stryk av arbetslivet. Och under alla de här åren som jag har granskat liksom arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetslivet i Sverige så har jag sett liksom dels att det har varit en nedmontering i arbetarskyddet över tid. Alltså politiska beslut som gör där man la ner en hel myndighet, halverade vår enda tillsynsmyndighet. Att man lever farligt framförallt ute i de här entreprenörsfirmorna. Det är ofta där man dör om när man har osäkra anställningar och den typen av anställningsformen är väldigt avgörande för hur man har det på jobbet. Men då har jag också noterat att det är en kategori som sticker ut och som då rapporterades under strecket utanför arbetskraften. De var inte med den officiella siffran över hur många som miste livet på svenska arbetsplatser. Och det är den utländska arbetskraften. Och då inser jag, men herregud, kan det vara så här? De bygger ju våra svenska bostäder, de städar våra skolor och så vidare. Och när jag har trängt in i det här samhället och börjat prata med de här människorna som är här för att städa och bygga Sverige, men de finns ju såklart i andra branscher också, så har jag fattat, men gud, det är ju så mycket större än jag trodde. Vi pratar ju om nästan ett par hundratusen människor som lever under vidriga former hos arbetsgivare som inte har för avsikt att betala skatt eller sociala avgifter och som faktiskt mjölkar oss på väldigt mycket skattemedel också. Jag tänker, men det här är ju inte klokt, det är ju vilda västern i svenskt arbetsliv och vi som slår oss i bröstet med vår svenska modell och tycker att vi är så världsbäst och sådär på arbetsvillkor. Det är vi ju verkligen inte. Det är ju gamla meriter liksom. Mm.
Ja, du kom in på det också under föredraget. Det finns frågor om detta. Fick frågor om detta att det är mycket bättre i våra grannländer. Att vi ligger så extremt mycket efter också i Sverige på det här området. Att det liksom är på vilda västern. Och det här med upphandling. Mm. Vill du berätta lite om det? För det är ju också sådär så att man liksom...
Ja, där är ju nyckelspelare brukar jag säga, alltså just upphandlat. Man kan ju redan där mota bort dem, inte göra affärer med kriminella. Alltså på städsidan så finns det ju verkligen exempel på där man köper städ av kriminella bolag, inte medvetet utan för att man faktiskt inte följer upp sina kontrakt och kollar i praktiken hur jobben utförs. Utan man litar blint på det fina som står på pappret och de dekaler och liksom diplom och certifieringar som de säger sig ha, men som kanske inte ens överensstämmer med hur det sen utförs. Så där är vi lite ja, men både naiva, men också så måste vi bli bättre på att checka av och följa upp. För det går ju inte att fortsätta att göra liksom, affärer med kriminella. Och även om det på byggsidan då letas in i form av de här kedjorna då, att det är lite längre ner, så är det ändå så att man måste ju som beställare ta ett ansvar för vad som händer längre ner i kedjan. Och ja, nej, men det är vilda västern, och det hoppas jag kan bli mer medialt och hamna på politikernas agenda. För att den nya delegationen mot arbetslivskriminalitet uppskattar ändå att det kostar upp mot 100 miljarder varje år. Alltså som försvinner ner i fickan på arbetslivskriminella. Alltså det kan ju inte få fortsätta så. Det är ju pengar, skattemedel som vi kan använda till någonting bra mycket bättre.
Det är upprörande och anmärkningsvärt som du säger, att det inte uppmärksammas mer. Och att man, för det blir ju väldigt chockande, även om man kanske anat, så blir det ju väldigt extremt. Det är ju extrema siffror och extrema förhållanden som försiggår mitt framför näsan på oss, men som vi inte vet om. Liksom. Mm. Och du tog det här exemplet med Magdalena Andersson också. Kan inte du berätta lite? För det är också sådär som man undrar, varför uppmärksammas inte det mer? För det är ju en ingång till att göra någonting åt det. Och liksom.
Ja, nej, men verkligen. Där tänkte jag lite. Jag var mitt uppe i en granskning av städbranschen när det hände. Och jag tror ju på det här med människonära granskningar, att visa liksom människorna bakom det här systemfelet. Liksom. Och där var ju Kilo, som man då heter. Då vill jag verkligen säga att nu i den här boken, då, rent åt helvete, att människor ska få lära känna Kilo. Hon är ju människa. Hon är ju inte liksom bara statsministern städerska. Nu råkar hon städa svart just hemma hos henne, men Kilo var 25 år när hon greps. Hon hade städat i Sverige, jag tror det var över 3 år hon hade varit här och städat. Hon städade för en rad olika firmor som har betett sig grader av illa, kan man väl säga. Alltså, och så hon hade städat för andra städbolag innan som hade betett sig ännu värre. Men den här snubben som de hade inne, han, som en pensionerad facklig ombudsman sa till mig, att han är en ökänd fifflare i branschen. Han har pysslat med osanna fakturer och svartarbete under många års tid. Och det hittade den här pensionerade ombudsmannen på några minuter när man tittar i en databas. Liksom. Det finns ju domar på honom. Jag tycker det är obegripligt att det inte är Säpo eller regeringskansliet eller de själva som är högutbildade ekonomer kunde kolla upp det liksom. Och att Kilo då i Migrationsverkets förvar får läsa om sig själv att hon är en potentiell terrorist som hade kunnat placera ut en bomb hemma hos Magdalena. Alltså det var ju fruktansvärt för henne att läsa det när hon bara varit här för att städa Sverige liksom.
Just det. Det är väldigt upprörande att kvinnor särskilt då, just i städbranschen, man har uppmärksammat lite mer, även om det förekommer fruktansvärda saker inom byggbranschen. Så kvinnor är liksom dubbelt utsatta på något sätt, beskriver du här, i och med att städbranschen är så, att de har taskigt betalt, att de dessutom så förekommer ju då att de blir utnyttjade på andra sätt. Kan du säga någonting om det?
Ja, det jag kan se, det är ju liksom mer pengar i bygg, så jag fattar att de här smarta typerna som ligger steget före myndigheterna ger sig in just i bygg för att det är så vansinnigt mycket pengar i de upphandlingskedjorna. Men på städsidan så ser jag ju att alltså jag liknar det lite vid destruktiva parrelationer, att de liksom sitter som fast, de blir så kontrollerade av de här att de till slut, de kommer inte ur det. Jag träffar en tjej i boken som heter Chiara som hon jobbade för en arbetsgivare väldigt länge och hon, ja, men hon som på något sätt ägde henne både på fritiden och på jobbet, och hon huserade henne också, hon kontrollerade varje steg hon tog, hon kunde ringa till henne på helgerna och så här, fråga vad gör du, jag är ute och går, nej men du kan inte promenera på helgen, du är trött på måndag när du ska städa, och ja men du är som min liksom. Till slut så började hennes make tafsa på henne hemma i lägenheten, och då efter det så kände hon bara nej, jag vill bort härifrån, och då hotade hon henne genom att ta strypgrepp på henne, dra han i håret. Hon fick alltså rymma ifrån sin arbetsgivare. Hon kastade sig ur en bil och rymde till skogs, och hon var livrädd för sin arbetsgivare. Och den arbetsgivaren har ju kvar sin, ja, alltså fortfarande arbetsgivare i Sverige. Det är obegripligt att man får bete sig på det sättet som arbetsgivare. Så det är väl det jag menar lite, att tjejerna riskerar att bli dubbelt exploaterade.
Som vanligt, kan man väl tillägga. Men det är också en rörande, den här filmen.
Ja, Wilder heter han. Det var den första migrantarbetaren som jag träffade, som ett fackförbund faktiskt hade lyckats nå ut till bara för att de pratar spanska, den ombudsmannen. Så det är ofta språket som är nyckeln. Han gick faktiskt med Wilder från Bolivia, som bodde då i 4,5 år i sin arbetsgivares garage tillsammans med 3 andra migrantarbetare bakom hans bilar där. Och där är den arbetsgivaren hade en familj från Latinamerika som man huserade i någon slags träkoja. Liksom, och det var hejsans som på den firman. Arbetskraften kom till hans dörr och ibland behagade han öppna, ibland inte. Och de fick alltid pengar kontant, liksom sedlar. Eller så fick de inga pengar alls. Det kunde gå månader. Wilde träffade en usbekisk man ute på ett bygge. Då hade den usbekiska delen av arbetskraften sovit ute i den här nyrenoverade allmännyttiga bostäderna. Liksom. Och han har inte fått ut lönen på flera månader. Och det hade slått slint i huvudet på honom. Så han har löpt amok och slagit sönder toalettstolarna som han själv hade installerat dagarna innan, för att han var helt...
Det var så rörande också när han skulle berätta, för det var ju fruktansvärt att höra hur han liksom hade lidit av detta och inte kunde. Och så blir man också så där, tänk att detta förekommer i Sverige. Det är så där, man blir liksom helt, det är obegripligt.
Det är obegripligt, och sen är det också så att de säger ofta att inte få ut sin lön är ju såklart illa, men den här förnedringen är det värsta. Det är sån, att förlora människovärdet.
Det sa han också. Ja, han sa det, och det kan man ju förstå, för fan. Han behandlades som skräpet av arbetsgivarna, behandlades som lägre än smutsen under skorna ungefär. Och nu, du pratar också om att LO har svikit i de här frågorna på senare tid.
Ja, alltså det är vad människor säger till mig. För jag har också träffat människor som har uppehållstillstånd och som jobbar sida vid sida med dem som kanske är papperslösa eller tredjelandsmedborgare. Och det är en hel del som har faktiskt gått ur LO-förbund för att de känner sig svikna. Så har de gått med saksyndikalisterna istället för att de jobbar flerspråket och de kallar fram arbetsgivarna till förhandlingsbordet och kräver tillbaka löner på ett lite mer, lite hårdare sätt. Eller vad ska jag säga. Så att, de beskriver ett svek. De beskriver ett svek faktiskt både från LO-förbunden men också kanske från Arbetsmiljöverket, som inte de trodde var liksom den svenska tillsynsmyndigheten. Så jag tror att LO kanske måste hitta mer kreativa lösningar, för att det är så många, det rubbar ju hela svenska modellen liksom. Det är så många idag, och det sänker villkoren för alla också, får man vara medveten om liksom, i så många branscher. Så att jag tror att det är en fråga som måste bli större för olika aktörer faktiskt.
Men det du säger just där, att det sänker villkoren för alla, det verkar ju inte som om de riktigt har förstått det. Eller att man riktigt begripit det på bred front, utan att det blir att man liksom, så länge de inte är kollektivanslutna eller då den svenska modellen, så att säga, det funkar liksom inte då när de kommer utifrån och har...
Nej, jag tror det enkla är det där, alltså enkla svaret på det är nog att man är för fjärmad där, att man lever lite för högt upp, att man inte rör sig, att fackförbunden kanske är idag lite sämre på att backa upp skydd som vill vara ute på golvet, träffa människan längst ner, utan man är lite, kanske har varit lite mycket, i alla fall på huvudkontoren i Stockholm. Alltså man kanske behöver faktiskt förankra lite, jorda sig lite sådär, ner på golvet. Lite deras metoder, så får man välja bort andra metoder om man tycker att de är för aktivistiska.
Följa syndikalisternas fotspår där då. Det var några exempel du gav också på vad man hade gjort i Norge som, för att kunna göra någonting mot detta. Att det fanns lite lagar man hade instiftat. Kan du berätta lite kort om det?
Ja, nej, men det är väl lite att våra nordiska grannländer har ju inte haft samma nedmontering. Dels har inte de lagt ner sitt arbetslivsinstitut, de har inte halverat sin tillsynsmyndighet, de har liksom, de är lite mer på tårna i de här frågorna, de har hårdare sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte sköter sig, men framförallt så har de ju haft begreppet social dumpning och begreppet arbetslivskriminalitet mycket längre. I Sverige så är det ganska nytt att vi ens använder, och det är viktigt att ha begrepp, för då vet man vad man ska jobba emot, och att det faktiskt är ganska organiserat också, att myndigheterna måste veta det. I Norge startar man ju sådana A-krimcenter väldigt tidigt som ligger på deras skatteverk, där de faktiskt samverkar för att störa ut kriminella element i tid liksom. Om vill man vara gästarbetare i Norge, så jag råkar hamna som det då när jag researchar till min första bok Vid skuggorna, råkar ta fel ingång till Skatteverket när jag skulle träffa A-krim där och hamnade som gästarbetare i Norge utan att jag fattade. Då sitter myndigheterna vid olika luckor, liksom alla myndigheter sitter bredvid varandra, för att det är liksom, man får lite mer kontroll över liksom arbetskraftsinvandringen där. Men,
En himmelsvid skillnad då, tydligen, mot vad det är i svenska förhållanden. Och Finland nämnde du också. De har mycket...
Ja, men det är att de har tid, de är lite med att ta krafttag i tid, alltså så här med sanktionsavgifter, att det är kännbart att liksom gena med allt ifrån säkerhet till att ha utländsk arbetskraft där, att man går på och delar ut sanktionsavgifter till liksom företagen där, så att det är också lite mer kraftfullt agerande i tid liksom innan det hinner växa sig för stort, det här skuggsamhälle som jag nu har fimpat som begrepp.
Ja. Ja, just det. Kan du berätta om varför du gjorde det? För det hörde jag också.
Ja, nej, men där var jag lite medskyldig till att liksom använda det begreppet i min första bok. Liksom, och kallar den för skuggor och det är skuggdelar med skuggsamhälle. Men jag tycker det gör att vi inte riktigt behöver bry oss. Det är också som så här, det gör att, liksom att det här sker mitt framför näsan på oss. Alltså, det är verkligen så, går man ut på gatan så kommer du träffa migrantarbetare som jobbar på det här sättet. Men kallar man det för skuggsamhälle så är det på något sätt att man, det kanske sker lite så här på ett obskurt ställe. Det är ingenting som vi, det är ingenting som jag behöver. Alltså, plus att begreppet har ju blivit lite vidare idag också. Där man kanske, jag vet, jag tycker att det, jag börjar känna själv, så att i den nya boken så skriver jag det väldigt tydligt att jag fimpar det begreppet. Och för det här är också att det är integrerat i vår ekonomi, det är väl det jag ska säga. Jag tycker verkligen att det är så, vi är så beroende av den här arbetskraften. Jag brukar säga så här när jag föreläser om böckerna att tar man bort migrantarbetare från Sverige så kommer typ Stockholm gro igen, Göteborg gro igen på en vecka och bostäder att inte bygga, så det kommer avstanna bostadsbyggandet liksom. Så illa är det.
Jag åkte spårvagn idag in hit till Vänsterdagarna på mässan. Jag bor i södra skärgården så jag hade en lång spårvagnsresa med 11 spårvagn. Och sen jag bytte ju Brunnsparken i och för sig. Och då dyker det ju upp människor. Jag åkte tidigt på morgonen, 6 en lördag. Då ser man ju de människorna som man aldrig ser annars. Jag tänkte just på det. Du pratade om skuggsamhället och det är kanske okej oavsett vad man tänker om begreppet. Så är det ju de människorna som gör, som lyfter upp hela samhället och som till exempel under pandemin då. Ni nämnde det också här att man liksom skämdes för att nysa men knappt vågar visa att man nös bara för att då trodde folk att man liksom spred covid trots att man då är de som kör hela, som håller hela samhället uppe. För de är ju precis de, säger de. Men alla de här människorna är ju mitt framför näsan på oss. Och i den meningen är de inga skuggor då. Men ändå, det är, vi fattar ju inte det. Eller det är så dolt liksom på något sätt ändå, va?
Lite bekvämt för oss kanske ha dem här eventuellt. Jag vet inte.
Ja, det är på något sätt. Ja, även om jag förstår att man vill balansera, eller vad säger jag, ifrågasätta det. Eller liksom... Så är det ju ändå så att det jag tror att det var ett viktigt begrepp när det var för att man blir liksom medveten om det på något sätt och folk fattar sen att du vill nu omformulera eller tänka kring det, det är ju fullt begripligt, men det känns ändå så som om att det har blivit ett sånt tydligt begrepp.
Ja, absolut, men det är viktigt. Ja.
Är det nu, vad känner du att du nu? Nu har du tittat på städbranschen som ju verkar, det, och just det som du säger också nämner här innan. Det verkar ju inte finnas några sanktioner. Vi har ju ingenting här i landet. Han får ju fortsätta den här arbetsgivaren som när man liksom till och med i de fall, vilka ju antagligen är ganska få då, där man ser och uppmärksammar att här har inte gått rätt till, så fortsätter de ju. Man sätter ju inte åt dem. Vad kan man göra åt det? Är det att följa Finlands och Norges exempel då?
Nej, men jag tror att man kan avtäcka lite också genom att lyssna, att fånga in. Ska någon våga prata så måste man ta tillvara på, för de här människorna är både har ju brutit mot utlänningslagen själva och det har arbetsgivaren också, så det måste ju vara kännbart för arbetsgivaren också, för bägge parter. I Kilos fall, hon betalade för brott mot utlänning, hon betalade böter för det och hon deporterades, så gränspolisen säger men nu har hon blivit dubbelbestraffad, men arbetsgivaren har ju gått fri, han har ju inte betalt ett öre för det här, för han är också brutit mot utlänningslagen. Det är ju obegripligt att det kan vara så skevt liksom. Men vi har en lagstiftning sedan 2018 som måste börja användas mer, och det är den här människoexploatering, att polis och åklagare ska inte behöva bevisa människohandel som är ganska väldigt svårt att bevisa, för då ska man ta passen, låsa in sin arbetskraft i princip. Med människoexploatering så ska det i princip räcka med arbete under uppenbart orimliga villkor, men då gäller det att man får upp fall, och det finns många polisanmälningar. Många av de kvinnorna jag skriver om är faktiskt anmält till polisen som människoexploatering, men det bara läggs ner av polis och åklagare, och det är obegripligt. Men där är det faktiskt i den här samverkan som nu enligt norsk modell väl har startat i Sverige med sådana här A-krimcenter. Så det är på gång i Sverige, eller center mot arbetslivskriminalitet heter det, som ska finnas på 7 orter i landet. Då finns det en myndighet som är extremt viktig där, och det är Jämställdhetsmyndigheten som har regionkoordinatorer som följer med ut i fält och kan tillvarata rösterna hos de här både männen och kvinnorna då, som också, för de är också brottsoffer. Så det får, och att kunna driva sådana mål där de faktiskt vittnar mot de här värsta arbetsgivarna, det är också ett sätt att avtäcka de här arbetsgivarna och liksom, ja, få reda på hur det går till i praktiken där ute liksom. Så att det tror jag, att ta tillvara på de här människorna som faktiskt är beredda att vittna, och då måste man ju ge dem ett tillfälligt uppehållstillstånd under tiden som det här utreds, och om det då sen blir, det tror jag i sig kan liksom leda till att man, ja. Så det finns lite sådana små, men sen annars så tror jag att verkligen att det är mycket upphandlande, att inte släppa in dem från början liksom, och låta dem växa sig så stora. De får inte vinna liksom upphandlingar hos kommuner och regioner och staten. Alltså det är obegripligt att man, ja, att det går till så.
Men det är ändå lite ljusglimtar här nu då, med att vi börjar se.
Det går till. Ja, men det finns, det börjar hända lite, och man är den här delegationen mot arbetslivskriminalitet som kartlägger omfattning, och när jag pratade med dem senast nu i veckan så var det faktiskt så att de nästa år kommer skriva en rapport som just handlar om Jämställdhetsmyndighetens roll i detta, vilket, så att ja, det finns lite små ljusglimtar, men det går lite trögt.
Vad håller du på med nu?
Nu håller jag på med en bok om skolan.
Jag är gammal fritidspedagog och har sysslat mycket med skolan också sen. Så gud ja, där är det mycket att fundera över. Ja, vad säger ni? Ska vi avrunda? Är det någonting som du känner att du inte har fått sagt? Vad är det viktigaste för att stävja detta, denna kriminalitet?
Nej, men det är väl de bitarna jag har sagt, att vi dels måste vi alla, alltså alla är vi ju köpare faktiskt, så att vi måste alla ta ett ansvar och, ja, men prisa för bekvämlighet, vet jag, var här i Göteborg på bokmässan och pratade under den rubriken liksom, att vi, det var det ihop med en kille som har skrivit en bok om gigekonomin, och någonstans så tänker jag så här att det, ja, vi alla är köpare och måste tänka till. Vi kan göra små checkar, vi kan se människan. Det brukar vara så här, se människan. Vi är alla människor, och ja, och vi liksom, korsar man en gräns, man förlorar inte sina mänskliga rättigheter för det, utan se varandra. Det tror jag är det absolut viktigaste i det här.
Se varandra. Ja, det kanske kan vara en bra avrundning på det här lilla samtalet mitt under vänsterdagarna. Tack så mycket, Elinor Torp, för att du tog dig tid att prata med oss.
Tack själva.
Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.